Välkommen hit, Jonathan Olofsgård.
Tack så mycket.
Jag tänkte att jag först lägger ut texten lite grann kring vad du har kommit till för podd. Och det gör jag inte minst utifrån att det första avsnittet av det här, den här serien Samtal inte finns ute i världen än. Så varken du eller någon annan har hört att...
Det kunde lika gärna vara första gången.
Det kunde lika gärna vara första gången. Mm. Och det känns ungefär som första gången för mig när jag skulle presentera den podden.
Det kommer du göra varje gång.
Är det så illa?
Det tror jag.
Ja, då har jag verkligen, då kommer jag verkligen få vad jag bad om. För jag bad om någon slags nerv i tillvaron. En slags nervositet. Så det, jag hoppas delvis att du har rätt. Jonathan, om du är införstådd med vad det här är så har du med dig en bok.
Har jag.
Det har du. Mm. Och du har inte talat om för mig.
Nej, nej, det har jag inte.
Har du också valt ett ställe i
texten? Ja, jag tror att jag har valt ett ställe. Ja. Det är en utmaning lite grann faktiskt.
På jag vilket har, sätt?
Det här är ju en bok där summan av delarna är mycket mer än varje enskild del. Mm. Många av de enskilda delarna kanske rent av är ganska svaga.
Ja, okej.
Okay. Så man gör det kanske en otjänst om man läser ett stycke ur den.
Ja, då drar vi oss tillsammans igenom en otjänst eventuellt. Och jag kan väl säga att jag har känt någon slags skräckblandad förtjusning inför att möta ditt val av bok, tror jag.
Mm-hmm.
Av den anledningen att jag tänker på dig som en människa som kanske gillar att utsätta mig för en utmaning och så där, och i ett annat sammanhang så har du haft med dig en text till en läsecirkel mest för att testa vår reaktion. Så
har jag, det har jag inte ens, kommer inte jag ens ihåg.
Jag vet, en essäcirkel.
Var det den om William Gibson?
Det var det, precis.
Jag kan inte ens tänka att det var en utmaning.
Det var, du kanske eventuellt inte tyckte den var så bra själv, men ville testa den på oss.
Ja. Ja. Jo, nej, det ligger ju någonting i. Ja.
Mm. Det fungerar på det här sättet att när du känner dig manad att ta fram boken så gör du det. Det kan alltså ske nu eller om 5 minuter utifrån vad du själv tycker. Och jag ska också säga att samtalet har en maxgräns på 30 minuter. Det är någon slags självpåtagen gräns som finns i podden. Så ser det ut.
Så ser det ut.
Det är onsdag kväll den 29 april när vi spelar in det här. Mm. Och vem är du om du själv får presentera dig? Och jag tänker så här i boken på bordet att man får gärna presentera sig relationellt. Alltså i relation till mig eller i relation till Malmö eller i relation till att vara läsande. Snarare än med din titel. Liksom.
Så. Ja, min titel är dels är den obegriplig och vad skulle någon vara intresserad av den för?
Jag vet inte.
Nej. Men i förhållande till dig så är jag ju din före detta elev.
Mm.
Och nu delar vi ju bland annat ändå en essäcirkel.
Yes. Där du och, då snarare bjudit in mig.
Ja, rollerna har blivit omvända kanske. Mm. Och så delar vi ju lite noteringar och funderingar kring världen ibland.
Ja, ja, till exempel på en tågperrong.
Ja, till exempel om tågperronger.
Mm. Vi har två pendlingsrörelser som...
Ja, ibland möts vi på perrongen där också.
Ja.
Även om vi inte gör det just nu. Nej. När det är allt sker på distans.
Just det.
Ja, jag tänker att jag är en skrivande människa. Även om jag skriver väldigt lite just precis nu. I gengäld så läser jag kanske väldigt mycket. Även för andra skrivande människor tror jag att jag läser mycket och kanske lite bredare än de flesta andra.
Mm.
Så kanske man kan presentera mitt förhållande och varför jag är här.
Ja, jag känner igen dig i din egen beskrivning väldigt mycket. Jag tänker på dig som en... Det är därför jag kanske just valde ordet skräckblandad förtjusning inför att möta ditt val. För att jag tänker på dig som en väldigt bred läsare.
Ja. Så. Men jag kan börja med hur jag valde den här boken. Jättegärna. Den här boken, jag valde om i förrgår, i ett infall. Men det började egentligen för ett par veckor sedan. Så tipsade du om en text som handlade om dystopier skrivna av förhållandevis unga svenska författare kan man säga. Alltså duktiga författare allihop. Mm. Där jag hade läst ganska många av dem och tänkte att det här är ju skräp.
Mm.
Alltså ganska genomgående. Och också att det var så uppenbart för mig varför det är skräp. Att nämligen att de här väldigt talangfulla författarna letat efter någonting för att göra en poäng. Men egentligen var så väldigt ointresserad av dystopiformen.
Mm.
Och hur det retar mig. Det retade mig ofta när jag läser texter där författaren kanske inte bryt sig om formen. Jag bara väljer den som en sorts fond eller för att göra en poäng. Men inte känner någon kärlek till sitt val av form.
Ja. Och då tänker jag, min nyfikenhet här.
Men ja, men då tänker jag att det finns ju böcker som gör detta. Och så tog jag en bokhyllan.
Mm.
Och sen så tänker jag, ja, men det är ett lite fegt val. För det är en bok, var en bok som är oerhört erkänd som ett så här verkligt mästerverk. Även om den kanske då rör vid en form som har låg status. Och sen i samma veva så unnade jag mig att läsa om bok. Det gör jag nästan aldrig längre. Men när jag var ung läste jag om böcker jätteofta. Och plockade upp en bok som jag har då i den här påsen. Mm. Som också älskar sin form väldigt mycket. Och det är en bok som ju också fick mycket beröm. Men som kanske på något sätt var den punkt där den författaren...
Jag gör plats för boken här.
...slutade vara som ett kritikerkommentat namn. Trots att den är full med så här, vad heter det, blurbs. Om hur bra den är och utmärkelsen den fått sådär.
Mm.
Så var det kanske ändå där hon slutade vara ett riktigt tungt namn. Och blev någon sorts mer åt underhållningsgenren.
Liv efter liv.
Liv efter liv.
Av Kate Atkinson.
Ja.
Och vem är Kate Atkinson för dig?
Mm. Hon är ju någon som inte är rädd att göra sig till åtlöje när hon skriver, ska jag säga. Och jag tänkte, alltså när den där kom tänkte jag redan på det att recensenterna skrev, uppskattade om det. Och de sammanfattade då premissen som är ju den att i början på 1900-talet föds huvudpersonen och dör omedelbart.
Mm.
Och sen startar berättelsen om.
Med en ny människa.
Nej, med samma människa.
Med samma människa.
Men den här gången överlever hon födelsen. Men några år senare så drunknar hon. Och sen startar berättelsen om.
Mm.
Och liv efter liv följer då. Men i alla de här recensionerna så hoppar man över den allra första biten av boken. För den är, den, och jag, när jag tog upp när jag läste den så var min spontana reaktion att jag kan vara räknat, men gud, vilken så fruktansvärt svagt och platt. För i den allra första scenen så skjuter huvudpersonen Hitler.
Okay. Hur snabbt avhandlas detta?
Det är första sidan.
En sida? Mm.
Ungefär första sidan.
Ja, det är ungefär alltid en sida, eller? För varje liv?
Nej, nej. Ja, det är väldigt olika. Men den första, första scenen är ungefär en sida när Hitler då expederas. Och det här var ju uppenbarligen så dåligt så att recensenterna inte riktigt förmådde ta upp detta i recensionen.
Nej.
Och jag kände någonting liknande själv när jag läste den. Och sen så fortsätter ändå. Och det här är en bok som där man som om man kommer som läsare till den kanske man försöker hålla garden upp och tänka att ja, men det här är trams.
Mm.
Men där det till sist inte går. För det här är en författare som har bestämt för att jag satsar allt. Och du kommer inte kunna motstå. Jag liksom, du kommer tappa garden och jag kommer sträcka mig ner ända ner i reptilhjärnan och klämma åt om dig. Tills du inte längre kan värja dig. Och det fyller mig med beundran kan vi säga.
Mm. Din beundran då, din beundran knuten till hennes formkärlek i din förståelseboken. Menar du så? Eller
den är knuten sätt? Till ja, att om man väljer att göra en sån här bok så ska man inte reservera sig mot sin egen text, tycker jag. Utan gör man det här, då gör man det fullt ut. Och hade det blivit dåligt så hade vi ju skattat åt det, såklart.
Ja.
Men nu blev det väldigt bra. Inte så att det är varje del perfekt, för det finns partier som är svagare och saker som är lite klumpiga. Och som du ser så är det ju en ganska tjock bok.
Det är det absolut.
Ja. det ryms många liv i den. Men den vinner i helheten, det är verkligen så, uthållighets...
Vad skulle du kalla den här formen då, om jag sådär manade dig att hitta ett namn till det här?
Ja.
Har det med omtagning att göra i en första förståelse? Om det är samma människa i olika försök till...
På ett sätt är det ju en typ av alternativ historisk bok. I kvadrat då, med det här förgrenar sig åt alla möjliga håll. Men sen är det ju också, kanske, ska man säga att det är en väldigt brittisk bok.
Vad betyder det?
Ja, den behandlar ju någonstans det brittiska imperiets undergång.
Mm.
Och jag tror hon själv har skrivit någonstans att hjärtat i boken är blitzen. Den lägger ju oerhört mycket tid på blitzen.
Mm.
Och huvudpersonen dör ju om och om och om igen i bombräderna.
Ja.
Och där någonstans kommer till en punkt där det är väldigt svårt att värja sig mot den här boken. När då alla de här liven börjar framträda som skuggor i personens upplevelser, i huvudpersonens upplevelser. Att för varje liv så ligger de andra liven till sist som en skugga över henne. Hon kan se alla de andra vägarna som hon kunde ha gått.
Mm. Vad är det för perspektiv? Alltså... Är hon de facto självmedveten om de andra liven i berättarperspektivet? Genom berättarperspektivet?
Genom boken så växer det fram som en, ja, som att det ligger som fotografier exponerade över varandra.
Mm. Det låter beundransvärt. Att lyckas med
alltså. Ja, alltså jag är ju lite tagen av hur mycket jobb som har spelat bakom den här boken, både med liksom, ren detaljkännedom om perioden, men också att hålla alla detaljerna rätt i den här boken.
Mm.
Jag tror det finns också, faktiskt, det finns en så här inkonsekvens som råkat bli kvar, men man kan förlåta det med tanke på hur otroligt många omgångar det finns.
Absolut.
Eller omtagningar kanske man ska säga.
Det beror på det. Jag är inte klar över vad jag tror att det är utifrån vad du berättar hittills. Men om man skulle flytta det här till ens eget liv, om man letar efter en identifikatorisk läsning och tänker på livet som liten människa själv, kan man på något sätt använda den här, du, vad kallar du nu, med bild på bild, går det på något sätt att föreställa sig sin egen existens på ett annat sätt genom den här bokens?
Alla kan väl leka med tanken, vad hade hänt om jag gjort annorlunda just här? Och den här boken leker ju, alltså det här är ju en lekfull text, trots att den då liksom, den, jag ska inte säga frossar, för den frossar inte någonting. Det här, den, men den passerar ju genom liv som är bra och liv som är dåliga och liv som är fantastiska, men också en rad liv som är fruktansvärda.
Ja, nu ropar jag ut en sak. Alltså, ur ett klassperspektiv, då, vad betyder det här att det hoppar så här liv efter liv efter liv, eller lager på lager? Vad tänker man om klass? Det här?
Spännande att du säger det. Det här är nog hennes minst klassmedvetna bok, ska jag säga. Ja. Den här boken är ju, den utspelas ju i brittisk övre medelklass, kan man säga, att huvudpersonen hör till.
Genomgående.
Ja, hon föds alltid i samma familj. Det börjar alltid exakt
tack
samma.
Tack för en påminnelse. Det finns en startpunkt.
Och sen, ja, det finns en startpunkt.
Ja, men nu sjönk någonting och livet, ner i magen.
Och i vissa delar så gör hon en klassresa neråt. Och i vissa delar gör hon en klassresa åt andra håll. I en del så lämnar hon Storbritannien för att gifta sig i Tyskland. Upplever världskriget från den sidan istället.
Mm.
Men det finns ett... Man kan ju... se att författarinnan har en klassperspektiv på världen när hon skildrar hushållerskans del i den här familjen, hur liksom slitet för vissa för att andra ska kunna roa sig. Men det är inte en berättelse om klass, och det är inte klass som är i fokus för huvudpersonen.
Nej. Men du placerar ju någonting i magen på mig där, vilket jag tackar för när du påminner om att det är samma utgångspunkt. Alltså, om jag skulle hitta på ett namn till det här, så nu utifrån det ringa jag vet, så kanske det skulle bli någonting om meditation över en utgångspunkt på något sätt. Att det låter som att snarare än omtagningar så är det en punkt från början. Som man, om man, nu kopplar jag ihop det här med att tänka på sitt eget liv som läsare. Det kan man ju själv förstå. Att hur oerhört nära det är att tänka på en viss punkt.
Ja.
Man kan ju inte tänka på sin födelse, det går inte. Men man har ju många andra sådana ganska tidiga punkter kanske.
Punkter där man kunde ha valt annorlunda. Och det hade ju sannolikt gjort saker.
Ja, eller kunde och kunde. Då är vi tillbaka på klassfrågan. Ja. Alltså, vad man kan och inte kan. Eller kastas in i.
Ja. Ja. Jag skulle tro att du kanske skulle bli besviken här i den här boken med den ingången.
Mm. Men det kan vi väl... Nu har vi prövat det perspektivet snart. Nu byter vi snart. Mm. Släpp in lite ny luft. Du kan släppa av klassperspektivet redan nu om du vill. Mm, det verkar inte alls göra boken rättvisa.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att du skulle ha mer nytta av en läsning som handlar om genus då.
Mm.
Vad som är följden för att vara född till kvinna kontra att vara född till man i början på 1900-talet. Så skulle nog säga det mer än klassperspektivet i den här boken.
Mm.
Men den skulle kanske också med att det skulle vara perspektivet fri vilja kontra determinism skulle kanske vara ännu mer givande i det här. Och det är onekligen så att alla historier tar slut. Den här berättelsen tar slut väldigt många gånger.
Ja. Det låter också lite ansträngande att möta om och om igen. Det är ju onekligen så att alla berättelser tar slut. Nu tar den här slut igen. Jag ska strax vara med om det. Det låter, alltså det är ganska tufft för någonstans.
Det finns ju en period i den här boken när man tänker att det här kommer ju fortsätta i all evighet. Varje gång hon går under kommer det ju göra ont i mig.
Ja.
Och det kommer ju till någon sorts punkt där boken tar en vändning.
Vilket är det år liksom som den mest senare lagda döden finns? Vilket, eller...
1967 tror jag är den sista gången.
Vad händer då?
Jag har faktiskt inte kommit in i den här genusningen. Och det är också att vissa liv går ju lång tid. 1967 är inte det sista stället i boken.
Nej.
För det livet är kanske ett mittenliv då.
Boken är mer kulinarisk än så.
Ja. Och det innehåller ju en betraktelse av inte bara huvudpersonen utan även de andra i hennes familj och omkring henne lever ju också olika liv varje gång. Mm. Och det antyds ju någonstans i den här boken att om det är så att det förgrenar sig för huvudpersonen, förgrenar det sig då för alla andra? Ja. Är detta en... Det är inte bara en väg som delar sig utan det är liksom en hel matris av nivåer. Och det är ju uppenbart att den är liksom inspirerad av vissa idéer inom fysiken som är mer närmast esoteriska för den som känner att materien ändå är ganska fast till vardags.
Ja, gör du det? Känner du att materien är fast till vardags?
Nej, men det är den ju inte.
Nej.
Men våra sinnen måste hantera den som att den är det.
Mm.
Jag kan väl känna ett släktskap med både boken och författaren också i att det är en så heroisk insats att skriva den här boken och hon fick ju mycket beröm för den, men någonstans är det också kul, men hon var en ganska erkänd och uppskattad realistisk författare som sen gav sig in på att skriva den här och ett syskon till den här boken sen som behandlar huvudpersonens brors liv som är en mycket rakare historia utan de här krusidullerna. Och att någonstans där så lämnar hon kanske det här den översta kritikersnivån i författandet och fick sjunka ner en nivå fortfarande, kanske lika läst men inte längre i tal om de riktigt tunga priserna eller platserna på de riktigt prestigefyllda listorna och så vidare.
Nu känns det som det är mitt ansvar att påminna om det här textstället.
Mm.
Vilken
sida ska vi... Undrar inte vad...
ju också lite spännande det här med det oerhört komplexa och matrisartade för henne och sedan är mer rak berättelse om brodern. Det var ju också lite komiskt.
Ja, jag kände, blev väldigt besviken när jag läste uppföljde, eller syskonboken då. Men
jag ser fram emot att höra den faktiska texten. Det känns som man förstås då.
Då är vi
härligt att lägga en grund på det här sättet.
Hur långt får textet vara?
Ja, men cirka en sida.
Ja, okej, men då så. Mm. Och då är vi ju då i ett liv som tar slut under andra världskriget här.
Ja.
När han väl hade klättrat över stenkrosset i trappan var hon utmattad, trött ända in i märgen. Hon fann Frida som gled in och ut ur feberyran och lade sig bredvid henne på madrassen på golvet. Hon strök henne över det fuktiga håret. Hon talade med låg röst till henne om en annan värld. Hon berättade för henne om blåklockorna i skogen intill rävhörna. Om blommorna som växte på ängen bortanför skogsdungen. Linblommor och riddarsporrar. Smörblommor, kornvalmor, rödbläror och prästkragar. Hon berättade för henne om lukten av nyklippt gräs från en engelsk sommargräsmatta. Doften från Sylvis rosor. Den sötsyrliga smaken på äpplena i trädgården. Hon talade om ekarna längs vägen och idegranarna på kyrkogården och bokarna i trädgårdarna på rävhörna. Hon talade om rävarna, kaninerna, fasanerna, hararna, korna och de stora arbetshästarna. Om solen som sken sina vänliga strålar över sädesfälten och slottängarna. Koltrastens glada sång, lärkans lyriska drill, det mjuka kuttret från skogsstuvan, ugglans hoande i mörkret. Ta det här, sa hon och stoppade tabletten i Fridas mun. Jag fick tag på det på apoteket. Det hjälper dig att sova. Hon berättade för Frida om hur hon skulle kunna gå över knivsäggar för att skydda henne. Brinna i hälftets lågor för att rädda henne. Drunkna i de djupaste vatten om du höll henne uppe vid ytan. Och hur hon skulle göra denna sista sak för henne, det svåraste av allt. Hon lade armarna om sin dotter och kysste henne och mumlade hennes öra. Berättade för henne om Teddy när han var liten, hans överraskningskalas på födelsedagen. Om hur duktig Pamela var och hur irriterande Maurits var. Och hur rolig Jimmy hade varit när han var liten. Hur klockorna tickade i hallen och vinden skramlade i skorstenshattarna. Och hur de på julaftonskvällen tände en enorm vedbrasa. Och hängde upp sina strumpor från spiselkransen. Och de nästa dag åt stekt gås och plumpudding. Och att det var vad de allihop skulle göra nästa jul, allihop tillsammans. Allting kommer att bli bra nu, sa Ursula till henne. När hon var säker på att Frida sov, tog den lilla glaskapseln som apotekaren hade gett henne och lade den försiktigt i Fridas mun och tryckte ihop hennes späda käkar. Kapseln bröts med ett litet krasande ljud. En rad från en av Dons heliga sonetter kom för henne när han bet ihop sin egen lilla glasampull. Mot döden hastar jag, den möter mig och all min njutning är nu av igår. Hon höll Frida tätt in till sig och snart var de båda insvepta i den svarta fladdermusens sammetsvingar och detta liv var redan overkligt och borta.
Är det ett kollektivt självmord?
Det är ju... I den här episoden så är hon ju i Berlin mot krigets slut och tar ju livet av sin dotter och sig själv då inför att Röda armén ska tåga in i staden.
Så här har hon bytt sida på vägen.
Där har hon bytt sida på vägen.
Ja.
Och man kan väl säga en del om texten att det finns ställen den är klumpig. Alltså,
varför kallas den det?
Jag skulle säga att den är beskriven med en ganska bred hand. Det kunde kanske varit mer fingertoppskänsla än en del beskrivningar här.
Det kan jag förstå, det lilla jag hört, tror jag.
Ja.
Det lät som att det gick bra att ta in lite vad som helst. Efter stenkrossen går det bra att fylla på med fåglar i trädet och ljud från en spårvagn eller vad som helst. Det byggdes snabbt upp någon slags...
Det är väl också det att när vi kommit så här långt, då har vi jobbat med ganska många omtagningar. Vi vet liksom att det är det här och det här vi ska ha. Men samtidigt har man också, vid det laget har man liksom brutit ned läsaren till en punkt där har man tagit sig hit och tar man det här språket som man kanske kunde varit vassare, kanske kunde varit vridet ett varv till för att man har någonstans kapitulerat för den här huvudpersonen. Och det här är ju kanske också en av då de mörkaste partierna. Det finns andra partier som är i nivå med detta. Det, men det är ändå det enda självmordet i boken av alla de här liven.
Mm. Minns du varför du valde det? Textstället?
Jag velade runt om ett textställe. För att, som jag sa, jag tycker ju att det var delarna inte riktigt... Helheten är större än delarna i den här boken. Ja. Och jag tänkte att det här är ju ett sånt ställe som... Ja, men det kan belysa det. Att det är en fruktansvärd scen som läsare har man följt med hela vägen hit.
Mm.
Men om man är väldigt kall när man läser kan man konstatera att... Men nog kunde den här scenen ha skrivits lite bättre. Nog kunde man ha strukit den här att de tänker på en sonett där det hade kanske... blivit lite starkare utan det.
Men som skrivande människa, Jonathan, är det liksom irriterande på ett bra sätt då? Känner du att det finns en billig inspiration i det här lite trubbiga? Och...
Typ, ja, men det finns...
Att själv göra en helhet där inte alla delar är helt magnifika. Medan helheten däremot visar sig vara alldeles...
Det är ju lite förlåtande att se att man kan få komma undan.
Ja. Men finns det, finns det en läsning i det som är viktigt för dig eller inte, tror du?
Nej.
Nej.
Det gör det nog inte.
Då stryker vi det.
Mm. Ja, jag hade strykt det där. Säger jag nu när jag inte skrivit den boken. Jag vet ju att jag själv ibland inte förmått mig att stryka saker.
Så det går inte att göra en sån överföring eftersom en mästarinna här... Helt klart, få skriva på och skriva på för att få skriva på och skriva på så ska jag också få det. Det går inte att...
Nej.
Nej.
Nej. Jag tänker ju någonstans att alla böcker är någonstans övergivna snarare än färdigställda.
Övergivna?
Ja, att man kommer till en punkt där det går inte längre.
Mm.
Men att om hon orkat lite till så hade hon strukit den tanken på den där sonetten. Och då hade det varit lite bättre där. Men det är bra nog ändå. Mm. Så då får jag ändå höra att jag är väldigt grinig och sur när det gäller att saker inte är så bra.
Mm. Till exempel av mig.
Av dig till exempel. Jag vet att vid något tillfälle så på skrivarlinjen så läste vi ett stycke av Ann Järdlund. Och då ska någon i samma årskurs då som jag har sagt att det här kan ju ingen tycka är dåligt. Och då sa en annan person, jo, Jonathan kan tycka det här är dåligt.
Ja, det var självdistans från din sida, må jag säga. Du.
Mm.
Absolut. Vi går ner för landning i det här samtalet.
Och ja.
Jag gillar det här som du tog upp i sitt på slutet med att du tycker att alla böcker kan betraktas som någonting övergivet snarare än färdigställt. Jag tror att det blir mitt, om jag bara har en enkel ram med ett enda citat i för att komma ihåg den här boken imorgon, så blir det ju det att jag tänker att liv efter liv visar hur alla böcker är övergivna och att man vill överge på ett intressant sätt.
Ja, men om den ska illustrera någonting allmängiltigt hos böcker så kan det väl vara det.
Mm. Och sen kommer jag säkert så här irritera mig lite att jag inte hittade in till att få det att handla om skrivande här, men det är ju...
Alla böcker kan inte handla om skrivande. Det här är kanske en bok. Det här är kanske ett samtal som mer handlar om att läsa.
Absolut.
Mm.
Mm. Tack för att du kom, Jonathan.
Tack för att jag fick komma hit. Mm.